regenten i det persiska riket. Han utser Daniel till ett av toppjobben inom administrationen. Han blir en av tre ministrar eller furstar. Och kungen noterar Daniel som utmärker sig framför de andra. Och han börjar överväga att göra Daniel till chef. Men de här planerna, de väcker avundsjuka. Det har nog hänt fler än en gång liksom, att när någon står inför att få liksom någon slags utmärkelse så väcker det avundsjuka. Några kollegor börjar rådgöra med varandra om hur de skulle kunna sätta dit Daniel. Och vi förstår att de är drivna av en uppflammande avundsjuka. De påbörjar en grundlig granskning. De vänder på alla stenarna. Men kan inte finna något. Daniel utmärker sig för sin kompetens. Men också för sin personlighet. Sin ärlighet, sin lojalitet. Men framförallt så utmärker han sig genom sin tro på Gud. Det enda sättet som hans fiender kunde tänka sig att snärja honom, det var om de kunde få hans tro på Gud att framstå som ett problem. Att hans tro på något sätt gjorde honom till en farlig person. Så de började skissa på en plan för att röja honom i vägen. Men då måste de ha kungen med sig. Så de här skurkarna, de går till kungen för att gillra en fälla. Och då läser vi vidare från vers 6. De skyndade till kungen och sa till honom: må du leva för evigt, kung Darajavesh. Rikets alla furstar, guvernörer och satraper, rådsherrar och ståtalare har enats. De har enats om att, vadå, det bör antas en kunglig förordning och utfärdas ett påbud. Och det här är påbudet. Den som under 30 dagar ber till någon annan gud eller människa än till dig, o konung, ska kastas i lejongropen. Så utfärda nu, o konung, ett påbud och sätt upp en skrivelse som efter mediens och persens orubbliga lag inte kan återkallas. Kung Darajavesh gjorde så och lät sätta upp ett skriftligt påbud. Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt så gick han in i sitt hus. På övervåningen hade han ett fönster öppnat i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän 3 gånger om dagen och bad och tackade sin Gud. Precis som han tidigare brukat göra. Det är en lurig fälla som de här männen gillrar. De har slipat på formuleringarna och kommit fram till ett förslag som bygger på smicker. Den som under 30 dagar ber en bön till Gud eller människa, någon annan än dig, kungen, ska kastas i lejongropen. Och här kan man ju bara stanna upp och notera en sak, att troende människor har mött motstånd på olika sätt genom historien. Ibland i form av direkt våld. Men ibland är det också så att motståndare har utnyttjat ett i grunden välfungerande rättssystem. Man har gjort det för att vrida det, för att kuva och tysta troende människor. Hur som helst, klurigt läge. Daniel vet vad som gäller, han vet vad som står på spel. Men han låter inte det påverka hur han lever sitt liv som troende. Och det är här som dramat börjar. Vad gör Daniel när han får veta att den nya lagen var antagen? Han går hem och ber. Och här kan man ju, när man läser det här, för det är inte det lite överdrivet? Det gäller ju bara 30 dagar. Håll igen med din personliga andakt i 30 dagar, Fadi. Kan du klara det? Om nu Daniel var tvungen att be, kunde han inte ha gjort det på kvällen i sängen? Han kunde ha dragit täcket över huvudet och bett där. Så kunde han inte varit lite mer diskret? Nu tror jag inte att det där öppna fönstret på övervåningen betyder att Daniel ville skylta med sina andliga övningar. Alltså han går inte till torget för att be, han går hem. Och där hemma gör han som han brukar. Att Daniel ber, det är ingen desperat handling i en desperat situation. Daniel ber varken mer eller mindre. Han fortsätter bara göra som han brukar, som han alltid gör. Att be var för honom en daglig övning, en djupt rotad vana. Vi läser att där hemma på övervåningen så föll han 3 gånger om dagen på knä. Han bad och tackade sin Gud som han alltid hade gjort. Daniel brukade be 3 gånger. Ska alla göra det? Är det bättre att be 3 gånger om dagen än 2 gånger? Eller vore det ännu bättre om man ber 5? Det är fantastiskt med Fadis Jarvas här som liksom ger god respons från första och sista rad. Poängen tror jag är snarare, alltså den här slutsatsen drar jag. Får vi se om ni hänger med och håller med. Jag tror att Daniel har hittat sitt sätt att be. Och det håller han fast vid. Han är kanske inspirerad av Saltaren, psalm 55. Där psalmisten uppmanar till bön morgon, middag, kväll. 3 gånger om dagen så gick Daniel upp på övervåningen. Och han böjde knä. Det finns olika bönepositioner i Bibeln. Att sträcka sina händer. Att böja sina knän. Daniel böjde knä. Och kanske att det finns en förklaring i hans historiska sammanhang. När människor, tjänstemän, kom in till hans kontor så böjde de knä för honom. Och kanske är det därför som Daniel 3 gånger om dagen böjer knä inför himmelens Gud. Kanske att det är en form av verklighetsterapi. Daniel vet var den verkliga makten ligger. Och genom att böja knä inför Gud så påminner han sig själv om han är inte universums herre utan han är den levande Gudens tjänare. Och genom att böja sina knän så uttrycker han sin vilja att ödmjukt lyssna till Herrens röst. Frågan till oss det är ju den som kommer nu och då också i gudstjänsten. Hur är det med dig? Har du hittat ditt sätt att be på? Har du en tid, en plats och en form som du har funnit passar dig? Vilka böneposition brukar du ha när du ber? Alltså, vad säger ditt kroppsspråk om hur du förhåller dig till Gud? Och jag skulle vilja utmana dig den kommande veckan. Prova åtminstone en gång att i din egen bön böja knä. Inför en levande Gud. Har du etablerat en vana att be? De goda vanorna som Daniel hade liksom etablerat i sin ungdom. De hjälpte honom när han blev äldre. Så till er som är unga. Ta vara på chansen. Det går mycket lättare att lära nya vanor när man är ung. Och du kommer att tacka Gud när du är 80. Och till dig som då närmar dig 50 säger jag lycka till. Det går! Hur som, så snart de här männen har samlat in bevis så går de till kungen. Vi hoppar in i texten igen och så läser vi från vers 11. Männen kommer instormande och fann Daniel i färd med att be och åkalla sin Gud. Då gick de till kungen och frågade honom om det kungliga påbudet. Har du inte satt upp ett påbud om att den som under 30 dagar ber till någon annan gud eller människa än till dig ska kastas i lejongropen? Kungen svarade, jo. Och påbudet står fast efter mediens och persens orubbliga lag. Då sa de till kungen, Daniel, en av de judiska fångarna, har varken tagit hänsyn till dig eller det påbud du utfärdat, utan ber sin bön 3 gånger om dagen. Lyssna nu, när kungen hörde det så blev han djupt bedrövad. Han blir besviken på sig själv och han bestämde sig för att rädda Daniel. Ända till solnedgången ansträngde han sig för att finna en utväg och rädda honom. Alltså, Darajavers inser att han har målat in sig själv i ett hörn. Han är helt bakbunden. Han känner sig lurad. Och han är besviken på sig själv. Hur mycket han än vill så kan han inte rädda Daniel. För om han gör ett undantag så riskerar han ju att underminera tilltron till det persiska rättssystemet. Och det kan han ju inte riskera. Så den här bibelberättelsen är en av många som handlar om att det som vi människor inte kan ändra på, det som vi inte förmår, det som är bortom vår förmåga och kapacitet, det som är omöjligt för oss, det är inte omöjligt för Gud. Gud kan förvandla och förnya och förändra det vi inte ser som möjligt. Vi kan se på människor, situationer och problem och tänka, det här går inte. Det här är kört. Men Gud ser på oss och situationer och sammanhang med andra ögon. Gud ser möjligheter där vi tänker att allt hopp är ute. Hela dagen letar Darajavers efter en utväg. Han är förtvivlad och bedrövad. Men när solen går ner, då ska domen verkställas och Daniel ska kastas till lejonen. Vi plockar upp dramat igen och läser två verser till. Nu ska vi se, vad är jag? Kapitel 6, vers 16-18. Då lät kungen hämta Daniel och kasta honom i lejongropen. Och kungen sa till Daniel, må din Gud som du ständigt dyrkar rädda dig. Och man bar fram en sten och la den över gropens öppning. Och kungen förseglade den med sitt eget och sina stormäns sigill för att inget skulle kunna ändras i det som hände med Daniel. Sedan gick kungen hela vägen till sitt palats. Han fastade hela natten, lät inga kvinnor komma in till sig och han kunde inte sova. Det sista kungen säger till Daniel det är, må din Gud som du ständigt dyrkar rädda dig. Må din Gud som du ständigt dyrkar rädda dig. Daniel utmärkte sig för sin tro. Och hans tro var inte bara aktuell ibland, inte ens ofta, utan den var ständigt relevant. Må din Gud som du ständigt dyrkar rädda dig. Det är med den tanken, eller kan det vara en bön till och med. Det är med de orden som kungen återvänder hem. Men det är ingen munter kväll i palatset. Darajavers han vidtar kraftfulla åtgärder. Han fastar hela natten och han låter inga kvinnor komma in till sig. Alltså en hel natt utan mat och sex. Snacka om att Daniel måste ha varit hans bästa vän. En hel natt. Han varken åt eller lät någon komma in. Det sägs inte. Men jag tror faktiskt, det är bara vad jag själv tänker, jag tror att Darajavers bad till Gud så gott han nu kunde. Vad vi vet är att han inte kunde sova. Han är full av oro och ligger sömnlös i sitt palats. Men i lejongropen, där är Daniel. Och man kan ju, jag har lite grann funderat under veckan, hur var det där? Bibeln ger oss inga detaljer. Vi kommer strax att få veta att en ängel dök upp som gjorde att lejonen inte åt upp honom. Men det står inget om hur ängeln tystade lejonen. Vi vet inte. Men jag vill gärna tro att Daniel sov gott tillsammans med ett stort lejon. Som liksom låg där nära honom och spann som en katt. Och Daniel kanske kliade lejonet på hakan, vad vet jag. Vi läser vidare och nu kommer vi till det som är vändningen i den här berättelsen. Kapitel 6, vers 19. På morgonen när det ljusnade steg kungen upp, skyndade till lejongropen. Och när han kom i närheten av gropen så ropade han på Daniel med ängslig röst. Han sa, Daniel, du den levande gudens tjänare, har din gud som du ständigt dyrkat kunnat rädda dig från lejonen? Då svarade Daniel kungen. Ja, vi hejdar oss där. Häng med nu. Det är tidigt i gryningen. Solen har just gått upp. Kungen skyndar sig till lejongropen. Och när han kommer dit så ropar han, Daniel, har din Gud räddat dig? Och man kan ju undra, vad väntar han sig för svar? Daniel, har Gud räddat dig? Alltså, Vad väntar han sig för svar? Man kan ju faktiskt fundera. Det där har vi jobbat länge med. Vad väntade sig kungen? Nej, men vi vet ju historien. Men där står han. Och jag undrar, fanns det mitt i all förtvivlan och oro kanske ett litet mikroskopiskt hopp om att Daniels Gud räddar och befriar den som tar sin tillflykt till honom? Det blir bättre och bättre det här. Från underjorden så ropar Daniel tillbaks. Och han verkar ganska pratglad. För han säger så här. Må kungen leva för evigt. Min Gud har sänt sin ängel och stängt lejonens skap så att de inte skadat mig. För jag är utan skuld inför honom. Och jag har inte heller gjort något fel mot dig, o konung. Så Daniel blir mirakulöst räddat. Och det är ju fantastiskt och helt underbart. Och när jag har läst den här texten, bett och funderat, så har jag också tänkt att vi måste ju vara ärliga. Samtidigt som det här är helt fantastiskt så vet vi också att alla som hamnar i utsatta situationer räddas inte på samma sätt som Daniel. Bibeln berättar om trons hjältar. Och vi har en lång lista i Hebreerbrevet kapitel 11 på de som har räddats mirakulöst. Men vi läser också om Johannes Döparen och aposteln Jakob som båda till exempel blev halshuggna. Många kristna i den tidiga kyrkan dog när kejsar Nero kastade dem till lejonen. Bibeln berättar om trons hjältar. Och de här berättelserna om människor som höll fast vid sin tro, de är starka och haft stor betydelse. Vi kan namnen på de som har fått lida för sin tro och gjort det som fria människor. Och vet du, när någon är beredd att lida för sin tro, då är det som att de sätter en offentlig prislapp på tron. De anger vad tron betyder, vad trons liv är värt. Det är som att de säger, hallå, det här med att be, eller med Guds kärlek, evangeliet, det är värt oändligt mycket mer än min bekvämlighet, än min prestige, än mitt liv. De sätter en prislapp på tron och anger vad trons liv är värt. Poängen med hela resonemanget som vi finner i Hebreerbrevet kapitel 11, det är att vi kommer dit i början på vers 12 i kapitel 12. Det är det här. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då även vi hålla ut i det lopp vi har framför oss. Trons hjältar, de ger oss mod att leva. Att leva som troende. Ge inte upp, tappa inte modet. Håll ut i det lopp du har framför dig. Fortsätt be. Det är nog vad Daniel skulle vilja tala med oss om idag. Även när omständigheterna blir svåra, sluta inte med de goda vanorna att vända dig till Gud i bön. Börja be om du inte har gjort det. Fortsätt om du håller på. Gör vad du kan för att etablera en god vana att be varje dag. Det är värt det, skulle Daniel säga. Avslutningen är ganska märklig också. Daniel tas upp och han lever. Och sen så kommer några ord som är ganska trubbiga, brutala, faktiskt rent av otrevliga. Vi läser. Sedan lät kungen hämta männen som hade anklagat Daniel. Och han lät kasta dem i lejongropen med deras barn och hustrur. Och innan de ens nått botten i gropen överföll lejonen dem och krossade alla stela ben. What? Vad är det där för avslutning? Det är värt bara att konstatera att det inte är Gud som begär eller befaller att de här människorna ska kastas i gropen. Det är en hårdhudad hedning som agerar på egen hand. Han har mycket kvar att lära. Men där slutar den här berättelsen. och jag skulle kunna sluta min predikan, men jag skulle vilja hålla kvar er en liten stund och dela en liten reflektion till. Jag kan inte låta bli. För Gamla testamentets texter pekar fram mot Nya testamentet. De här berättelserna i Gamla testamentet pekar fram mot Jesus. Och jag tänker, hur är det? Har vi inte hört de här orden från Daniels bok någon annanstans? Om någon som blir orättvist anklagad av avundsjuka ledare. Har inte vi hört talas om en bakbunden kung eller kejsare som har ett oerhört begränsat handlingsutrymme? Har vi inte hört om hur en stor sten rullades fram och lades över eller framför öppningen? Har vi inte hört om hur någon eller några steg upp tidigt i gryningen och skyndade sig till gropen? Eller var det graven? Berättelsen om hur Jesus blir lagd i graven påminner på ett märkligt sätt om hur Daniel kastas i lejongropen. Skillnaden mellan Daniel och Jesus är att Jesus verkligen dör. Den här världens makter tycktes verkligen ha triumferat. Men på tredje dagen visade det sig att döden inte är slutet. Och Lukas berättar att tidigt efter sabbaten gick kvinnorna till graven i gryningen. Men de fann att stenen var bortrullad och graven tom. Och de visste inte vad de skulle tro. Häpna står de där och ser två män i skinande vita kläder. De här kvinnorna blir förskräckta och sänker blicken till marken. Men då säger de här änglarna: varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Och det är ju det här som vi firar varje söndag morgon då vi samlas till gudstjänst. Jesus lever. Graven är tom. Jesus har stått upp och gått ut ur graven. Och idag tänkte jag att vi som avslutning på min predikan skulle stämma in i den bekännelse som kung Darajavesh påbjuder alla att stämma in i. Alla folk och stammar och språk inbjuds att bekänna att det finns en Gud. Och jag tänkte att vi gör så. Vi står upp tillsammans. Och så avslutar vi den här predikan med att tillsammans tala ut. Darajave sa, han är den levande guden. Men vi kan säga mer precis. Det är Jesus. Så låt oss bekänna tillsammans. Jesus är den levande guden, han som evigt förblir. Hans rike går aldrig under, hans makt har